Det är ju ett tag sedan vi sågs nu.
Ja, det var i somras.
Ja, du kom förbi Sundsvall och så käkade vi lunch när du var på väg till Urkult. Och
Ja.
du var lite rädd, du hade aldrig varit där.
Nej,
Hur
nej.
var det?
Ja, men det motsvarade nog alla mina fördomar, tror jag, på något sätt.
Som var...
Ja, men jag har nog haft den här idén om att Urkult är liksom en någon slags hippie-reservat där på Niperna vid Nämforsen. Och det var det ju verkligen. Det var ju väldigt homogent. Det var ju liksom horder av vita människor med dreads och haremsbyxor såg man för första gången på evigheter. Och ganska mycket batik. Och sen så hade de en sån här liksom torggata på campingen. Och där var det ju idel rökelser och salvor och
kristaller.
Kristaller var det och olika så här smycken.
New
och
age.
Väldigt mycket new age var det. Så. Och sen i ju musiken har ju också en sån inriktning liksom strupsång eller det var något ryskt tjej folkpunkband så där som liksom med extra allt liksom det här som jag har ganska svårt för liksom
jag
det
vet
här
inte varför jag kommer att tänka på didgeridoo nu.
Ja,
det
jag
känns
såg,
som en sån...
jag såg faktiskt det är inte så vanligt längre med didgeridoo men jag såg faktiskt en person som kom med en didgeridoo på ryggen i någon slags hemmasytt fodral.
Gjorde det?
Ja. Men jag menar det är mycket bra också såklart liksom. Och sen är det ju väldigt trevligt. Och jag menar, jag tror säkert att de som är där har det ju toppen. För att det är ju också väldigt barnvänligt. Och det är ju verkligen så här barnfamiljer som hänger där. Och det är en jättestor lekpark. Liksom och,
ja, men jag har ju varit där. Alltså,
och
jag
god
har
mat.
Aldrig, jag har aldrig varit där och tältat. Men jag har varit där över dagen. Och alltså liksom ja. Varit där och kikat. Så här. Och jag tycker ändå att det är rätt... Alltså det är skön stämning ändå. Alltså det känns vänligt och sen håller jag med, det känns som att man liksom förflyttas till en parallell verklighet.
Ja, verkligen.
Men på kanske ändå ett positivt sätt.
Ja.
Skulle jag säga.
Det känns lite som en subkultur verkligen på alla sätt och att det där är den plats där alla sådana människor från varje ort i Sverige samlas en gång om året. Att det liksom är alla är där liksom. Alla vi som vill se ut så här och tro på det här och lyssna på det här och liksom dela den här värdegemenskapen i den här subkulturen.
Ändå bra jobbat av Näsåker.
Ja, absolut. Så är det ju.
Har efterfrågats någon slags valanalys från oss.
Ja, det måste vi stå för.
Mm.
Det är väl nästan en tradition också.
Ja, tradition sen förra valet.
Ja, jo, men precis. Mm. Så är det absolut. Och vi har inte poddat på ett tag heller.
Nej,
alltså, sist vi hade en podd var ju när vi hade Ardalan Shekarabi som gäst i maj, eller hur?
Mm.
Och sen har vi haft ett uppehåll och hållit på med annat.
Mm. Det har varit en lång, varm sommar, en valrörelse när vi har haft annat för oss, så att säga.
Mm. Men det var ju också en konstig valrörelse. Det kändes ju lite som att när vi pondade där i våras så var det ju också på något sätt en fas i den tidiga valrörelsen när landsbygdsfrågorna hade ganska stor plats. Och där partiledarna pratade ganska mycket landsbygd. Och det var den här stora landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Dit alla kom utom Ebba Busch Thor och pratade landsbygd och lanserade olika förslag om sänkt flygskatt och sen Så försvann ju de frågorna helt och hållet. De var ju totalt borta i liksom den intensiva fasen av valrörelsen, tycker jag.
Ja, alltså det är väl också så här. Jag skulle säga att det har ju mer eller mindre så har ju hela den här mandatperioden varit någon slags valrörelse. Där landsbygdsfrågorna ändå har fått ta mer plats än tidigare.
Men håller inte du med om att de var borta?
Men de här sista veckorna, jag tycker att de gick alldeles för fort. Alltså, dels
det
märktes det så påtagligt att valet var flyttat en vecka tidigare.
Mm.
Och eftersom sommaren var så extremt varm och lång så blev det som att oj, nu är det valrörelse, pang, sa det, och så var det val.
Ja.
Och jag hann inte riktigt med där på slutet faktiskt. Och jag vet inte, alltså, nej, landsbygdsfrågorna fick väl inte någon plats i dessa alla debatter och utfrågningar, och det var ju otroligt många debatter, dueller och utfrågningar.
Jag hörde inte en fråga om det. Jag följde inte alla utfrågningar och alla debatter slaviskt, men jag tycker att det var totalt frånvaro.
Jag skulle säga att jag har nog hört det, inte som ett ämne för debatter, men där enskilda partiledare kan ha slängt fram det så här, alltså bara nämnt, ja men den här klyftan mellan stad och land måste vi göra någonting åt, men det är inte det som har varit fokuset.
Det är ju mera en typ av talepunkt som kanske återkommer mellan valen, eller som lämpar sig bättre för en valanalys. Att hoppsan, hur gick det så här? Jo, det beror på de här regionala klyftorna bland annat. Liksom. Men att prata om det i en valrörelse blir på något sätt alldeles för komplext eller svårt, eller det går inte att vinna val på, eller man gör någon slags. Men däremot så tycker vi kanske att medierna borde ju verkligen ha frågat om det, och det gjorde de inte. Alltså att det borde ha varit en av de frågeställningar som man liksom ändå riktade mot partiledarna i utfrågningarna, och det var det ju inte.
Nej, och där skulle jag, alltså nu det fanns ju fler frågor som inte heller fanns med i sluttampen, som ändå har varit högaktuella under året innan. Klimatet, jämställdhet.
Ja, också MeToo var också helt
precis,
från...
MeToo, precis. Det var helt borta i valrörelsen. Ja. Alltså den jämställdhet som diskuterades, det var ju liksom genusflum och abortgräns.
Ja.
Vilket är helt bizarrt faktiskt.
Ja.
Och samma med klimatet. Det är,
det är
helt otroligt med tanke på sommaren och den debatt som ändå blossade upp.
Och bränderna som blossade upp.
Ja. Och torkan och... Ja.
Ja.
Nej, men alltså jag säger inte emot. Det var inte ingen och jag vet inte, vad skulle ha krävts då? Skulle det ha krävts något, skulle det ha hjälpt om någon hade slängt fram ett landsbygdsvallöfte motsvarande?
Nej, det hade inte hjälpt, men jag tycker väl att när det är valrörelse och när då medierna, de stora medierna, ska hantera en valrörelse och ställa politikerna till svars och få politikerna att liksom ställa ut lite löften, och liksom när det handlar om att adressera frågor som ändå då kanske är viktiga och kan komma att vara viktiga de kommande 4 åren, och särskilt när man tittar på liksom vilka frågor som avgör hur människor röstar, alltså bortom ytliga positioneringar, så är ju ändå geografisk ojämlikhet en väldigt, väldigt viktig faktor. Och då tycker jag att det är mediernas skyldighet att ställa frågor om det. Och det gjorde de inte, och det tycker jag liksom är, det tycker jag är otroligt svagt. Det tycker jag är jättedåligt av SVT till exempel och deras redaktioner att inte ta in det.
Sen har det ändå gjorts då en hel del faktiskt, trots allt vi har stått och pratat här genom åren om dålig mediebevakning och redaktioner som försvinner i glesbygd och sådär. Men det har gjorts på samma sätt som det har gjorts mycket debatter på riksnivå, så har det varit ganska bra lokal bevakning. Det är ju bara det att såna här frågor om utjämning till exempel, det löser man ju inte i en kommun. Men jag skulle ändå vilja gå över till det, att det har ändå varit en rätt bra lokal valbevakning.
Mm.
Jag tycker till exempel företaget jag själv jobbar i, Mittmedia, faktiskt när det gäller valbevakningen har varit bra. De har varit ute i liksom varenda kommun, de har gått igenom liksom minsta liksom särintressefrågor och prata med både politiker och väljare, har gjorts bra.
Ja, nej, jag säger inte emot det här heller faktiskt. Det tycker jag nog är min bild också, att på den kommunala nivån och på den regionala nivån så har centrum-periferi-konflikterna funnits med på ett annat sätt. Det har funnits en annan medvetenhet där. Men på den nationella nivån så tycker jag inte det. Möjligtvis då med någon slags undantag av Dagens Nyheter som jag har kört en drive, och där Måns Mosesson och andra reportrar har, eller framförallt Måns Mosesson, har åkt runt och gjort liksom nedslag och så. Men det har ju också varit, jag ska inte säga att det är en tendentiös rapportering, men det är ju också på något sätt en rapportering som bekräftar kanske storstads människans bild av de här rostbältena och de utmaningar som finns i de svenska rostbältena. Och det där kan jag också känna är, även om jag inte vill ha någon hurtig, Gud ska veta att jag inte vill ha någon liksom hurtig sådär, hushållningssällskapet, center, kvinnorna, pepp, valbevakning om liksom Gullan och hennes kor och vilka fantastiska möjligheter det finns på landsbygden, för det är ju också inte representativt, så tror jag kanske inte att det där är, jag vet inte, det tycker vi kanske att det finns liksom strukturella saker som man kan ta upp. Och där kom det ju en, tycker jag, en väldigt viktig DN-debattare bara några dagar innan valet från ett gäng forskare i Uppsala som ju just underströk liksom det här, hur geografiska ojämlikheter och hur också alliansregeringen, alltså Reinfeldt-regeringen och deras reformer har liksom drivit fram då ojämlikheter i samhället som har skapat en grogrund för Sverigedemokraterna på många håll i landet.
Sverigedemokraterna.
Där kom minns, de.
Ja, där kom de.
Tänk om vi skulle så här, inte prata om så här.
Ja, nu gör vi det ändå. Ja. Därför att när vi gjorde vår förra valanalys, då satt vi i princip och gick igenom varenda kommun i Norrland så här, för att se hur har Sverigedemokraterna gått fram här. Mm. Och de ökade ju i hela landet och de ökade även i Norrland, fast de var fortfarande och är fortfarande betydligt mindre i Norrland. Ja. Än vad de är i övriga landet. Samtidigt så har jag också gått in och sett hur kommunerna har röstat i sina kommunval respektive i riksdagsvalen. Mm. Och i många Norrlandskommuner där Sverigedemokraterna kanske inte ens har 10% i kommunen, så är det ändå betydligt fler som röstade på SD till riksdagsvalet.
Så är det ju absolut. Även om det finns liksom en generellt lägre röstsiffra i norra Norrland. Det går ju någon slags gräns för SD-spridning, vad ska vi säga, norr om Medelpad, eller gränsen mellan, liksom, gränsen mellan Västernorrland och Västerbotten, och gränsen mellan egentligen då Dalarna och Härjedalen, Jämtland kan man ju säga. Därför att ovanför den gränsen så har ju SD ett betydligt mycket mindre stöd.
Men just det här att det är så många fler som ändå röstar på dem till riksdagen, det är ju intressant utifrån det vi nyss pratade om hur valrörelsen har sett ut och vilka frågor man har pratat om. Nämligen att på lokal nivå så kanske man ändå litar mer på sina socialdemokratiska lokalpolitiker. Mm. Därför att lokalpolitiker ofta ändå har en annan... De gör allt de kan, liksom, nästan oavsett parti, så försöker de värna sin bygd och det lokala. Men de har ju inte den här makten över strukturerna då.
Nej, sen har ju SD faktiskt inte heller i många av de norrländska kommunerna, så har de ju liksom inte ens haft en lista.
Nej, och även när de har funnits och suttit i fullmäktige så har det ju varit tomma stolar, de har inte gjort så mycket väsen av
nej,
sig.
Nej, och det har varit skandaler inte... och de har inte presterat, nej, de har inte precis. Gjort, de har inte
så,
gjort
så att på kommun, egentligen. På kommunnivå har de ju inte lyckats bra i Norrland, vilket ju är tillfredsställande.
Ja, och till min stora glädje faktiskt här i mitt landskap Hälsingland så har de ju, där hoppade de upp i valet 2014 ganska kraftigt, men de har inte ökat från den nivån, utan de ligger still. Och det tycker jag är glädjande, för det hade också kunnat dra iväg. Men jag skulle vilja prata om en annan sak som jag har sett när jag har tittat på liksom siffrorna för norra Sverige. Och det är att det är liksom tämligen uppenbart också att de kommuner och landsting där det finns ett liksom särintresseparti eller någon typ av missnöjesparti, en lokal kommunallista eller ett sjukvårdsparti eller någonting, där har ju SD inte alls gått fram lika mycket som på andra ställen. Och det här väcker ändå någon slags hopp hos mig, därför att det känns lite som att överlag i de svenska landsbygderna är ungefär lika mycket missnöjda överallt. Man tycker att det är ungefär en lika stor andel av befolkningen som inte tycker att det är bra. Men om det inte finns en lokal fråga att basera detta på, eller en lokal lista eller ett lokalt parti att rösta på, ja, då smetas det här missnöjet ut och sen så liksom hamnar hos SD. Då får SD mandat istället. Men om det finns en lokal lista så röstar man hellre på dem. Och det där får ju ändå mig att tänka på att det ändå kanske på ett lokalt plan eller även på riksplan är upp det här missnöjet och riktar det åt ett specifikt håll, och kanske även på sikt faktiskt också kanske riktar det åt ett positivt håll.
Men ska vi, alltså vi det här var vi ju inne på någon gång i vintras, ja. Att vi behöver någon slags svensk Macron. Liksom, ja. därför att även om det finns ett missnöje som man skulle kunna fånga upp andra partier, så tänker jag också att det här missnöjet går ju hand i hand med generellt politikerförakt. Mm. Så att det spelar ingen roll vad Socialdemokraterna eller Centerpartiet kommer upp med, så litar man inte på dem för att de är traditionella.
Ja.
Skulle vi behöva ett icke-rasistiskt och faktiskt demokratiskt missnöjesparti som kan fånga upp det här på ett riksplan. Jag vet inte, jag tänkte, men att bero på att där det finns missnöjespartier då, att inte Sverigedemokraterna går framåt. Pajala, det är ett jättefint exempel. Jag älskar Pajala. Sverigedemokraterna fick alltså 1,81% av rösterna där. Och de backade, alltså de hade bara 2, någonting i 2014.
Mm.
Men de backade och där fick alltså, där har de två större missnöjespartier. Ett som heter Framtid S som är alltså socialdemokrater som har bildat ett nytt socialdemokratiskt parti vad jag förstår. Helt enkelt för att manövrera ut de gamla sossarna. Och de fick över 10% och så har de ett sjukvårdsparti som fick nästan 9%. Ja, det är fint också att inget av de här missnöjespartierna är rasistpopulister. Liksom.
Nej, precis. Och det här är ju också liksom, jag kikade på, alltså det finns ju roliga exempel från olika delar av landet. Värmland är ju intressant till exempel. En av de stora vinnarna i Värmland är ju Karlstads partiet Livskvalitet till exempel, som gick till val på en enda valfråga egentligen, och det var ju att stoppa bygget av en sån här theme park, Mumin temapark, alltså ett Mumindalen som skulle byggas på ett berg som ett lite rassligt berg utanför Karlstad, men som ändå liksom är öppet för allmänheten nu som någon slags rekreationsområde. Mm. Och då har det här lokala partiet har då liksom gått fram ganska starkt i lokalvalet på att driva den här frågan om att det ska minsann inte bli ett Mumindalen där.
Det var ju gulligt och fint. Och, något som inte är lika gulligt är ju Göteborg.
Nej, det är verkligen problematiskt.
Det är verkligen det här stoppa Västlänken
Och det är sån gåta för alla människor utanför Göteborg hur det där hänger ihop. Och det intressanta i sammanhanget är ju att den här ekonomhistorikern Jan Jörnmark, vet du vem det är?
Nej.
Han som har gjort de här böckerna om ödemiljöer och så. Han är en ganska stor person i den vevan.
Ja, men ändå okänd för mig kan jag erkänna.
Men det intressanta är att han har också sådär... Alltså han är en slags nyliberal ekonomhistoriker med en väldigt stark ödestro. Jag har ju retat mig på honom för att han har ju åkt runt i Norrland och skrivit liksom om döende bruksorter och Ådalen och sådär. Och sen så pekar han ju på att ja, men den här förstörelsen och den här avfolkningen och de här nedläggningen och sånt där, det är ju ödet. Alltså det är ju saker som måste ske.
Ja.
Och han har ju också en väldigt så här... Han är ju en sån här Jimby-människa. Alltså inte motsatsen till Nimby. Nimby är ju not in my backyard. Och sen så finns det ju Jimby-människorna som är så här yes in my backyard. Som liksom bejakar all förändring därför att all förändring är av godo.
Alla nybyggen.
Precis, ja. Utom Västlänken då av någon anledning. För han är ju en av medgrundarna till det här partiet Demokraterna. Vilket är lite märkligt att en forskare och akademiker ger sig in och startar ett parti tillhör ju ovanligheterna. Men att just han har gett sig in i det. Men det här känner jag inte till.
Det här låter ju helt bisarrt.
Det här är ju ganska långt ifrån Norrland.
Ja, verkligen.
Så tillbaka till Kiruna tänkte jag i alla fall. Ja. Därför att det intressanta med Kiruna är att i landstingsvalet så röstade 70% av Kirunaborna på ett lokalt sjukvårdsparti. De är alltså så här grovt missnöjda med sjukvården. Med all rätta tror jag. För de har förlorat en BB-avdelning och de... håller på att avlöna akutmottagningen i Kiruna, vad jag förstår också, vilket är problematiskt. Det finns ändå en ganska stor och farlig arbetsplats i Kiruna. Så där fick de 70%. I riksdagen så, i riksdagsvalet i Kiruna så fick SD 20%. Men i kommunalvalet så ser det liksom helt annorlunda ut. Där finns det ett lokalt missnöjesparti, Kiruna-centern. som ju är intressant. Alltså de har nu 33% nästan av väljarna i Kiruna kommunfullmäktige. De gick upp 4,4% från förra valet. Och de leds av den dynamiska turistentreprenören Gunnar Selberg. som på något sätt... spelar den här rollen av lokal sanningssägare som vevar och är liksom ganska burdus. Och, alltså jag gillar Gunnar, men det är också intressant att Centern nationellt inte alls lyfter fram Kiruna som en plats där Centern går jättebra. Trots att Kiruna ju är liksom den plats där Centern liksom har de absolut bästa resultaten i landet. Mm. Men det talar man lite tyst om, därför att Kiruna Centern är inte riktigt...
Förutom i Jämtland då?
Ja, men alltså 33% i ett kommunval, det är inte många platser som de kommer upp i, om det ens är något, tror jag.
Men då är vi återigen på det här med de här missnöjespartierna. Mm. Jag tänker särskilt då på när du nämner sjukvårdspartiet i Kiruna, som ju fick så många röster. Vi har ju även Västernorrlands landsting, region, som ju la ner ett BB.
Ja, exakt.
Och Socialdemokraterna har ju straffats för det.
Mm.
Alltså Sollefteåborna, när de röstade till regionen då, så backades Socialdemokraterna med över 33%.
Mm.
De landade på 14% då.
Det är så dåligt för Ångermanland att det finns inte.
Av Sollefteåborna.
Och vart gick de istället då?
Det är lite svårt att säga. Det finns ju ett sjukvårdsparti.
Mm. Just det finns det här Västra initiativet heter det va? Också finns det. Och ett sjukvårdsparti. Alltså, så det är ett par mindre...
Det här sjukvårdspartiet fick 8,7%.
Mm.
Miljöpartiet åkte ur. Vänstern gick fram några procent. SD gick upp 3%. Centern ett par procent. Det är ju liksom... i Sollefteå då, alltså bland Sollefteå-rösterna, för det ska ju, alltså Sundsvallsborna har ju inte till exempel straffat Socialdemokraterna på det här sättet. Nej. Så Socialdemokraterna generellt är fortfarande rätt starka, men i Sollefteå då så ökade Vänsterpartiet, fick 26,2% av Sollefteåborna. Och det här, men det jag funderar på, det här är landstingsvalet.
Ja, exakt.
De röstade då till riksdagsvalet, så tappade Socialdemokraterna från Sollefteå 18%.
Mm.
Så de straffades där också, och där gick då Vänsterpartiet fram med 8 och Sverigedemokraterna med nästan 6% från Sollefteåborna till riksdagen. Men det jag funderar på då med de här missnöjespartierna som verkar ju vara i vissa fall otroligt framgångsrika just i regionvalen och landstingsvalen.
Ja, verkligen.
Och att man då röstar på ett lokalt missnöjesparti. Men när då de här missnöjespartierna får inflytande, så sitter de ju med samma befolkningsunderlag, med samma dåliga ekonomi, och ska lösa ett problem som liksom inte kan lösas på den nivån.
Nej,
är det så att Ebba Busch Thor är rätt ute när hon säger att vi ska förstatliga sjukvården? Har det här blivit en för svår fråga för landstingspolitiker? Det här har vi pratat om förut, men jag är väldigt inne på det. Och sen alltså den här frågan om att man ska ha demokrati, man ska styra liksom så nära folket som möjligt och sådär. Men det måste ju gå att liksom kombinera det här, att ändå ha liksom ett ytterst ansvar från staten för att vi ska ha en jämlik sjukvård i hela landet. Och där också den liksom tekniska utvecklingen, den medicinska utvecklingen, alltså massa saker som har blivit helt enkelt börjar stiga över huvudet på fritidspolitiker.
Mm. Och det blir väldigt fragmentiserat.
Och därför så gör ju de här missnöjesrösterna, de gör ju, vad kan de göra? Vad kan ett missnöjesparti göra?
Nej, de kan inte göra särskilt mycket alls faktiskt. Och de kommer sitta där i en mandatperiod, och sen så kommer folk också tycka att
de har inte gjort någonting.
Vad fick ni gjort liksom? Och sen så kommer de antagligen åka ut, eller nästan åka ut. Liksom.
Det dessutom kan de ju också skapa den här situationen att det blir ingen riktig majoritet.
Nej.
Att det blir väldigt uppsplittrat i många små partier. Och där då handlingskraften försvinner överhuvudtaget. Mm. Alltså man kan ju hamna i mandatperioder då nästan inga beslut kan fattas.
Men det här är ju det svåra, därför att det här är ju, Sverige är ju ett väldigt liksom komplext land på det sättet, med de här olika ansvarsfördelningarna, de här olika nivåerna. Och det här är ju liksom väldigt svårt för gemene man. Det här är ju, jag tycker att det är svårt för, jag tycker det är faktiskt helt uppriktigt svårt för mig också att se de här olika nivåerna.
Menar du att du också tycker att det är svårt?
Ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså, vad är kommunalt ansvar? Vad är regionalt ansvar? Vad ligger hos länsstyrelsen? Vad ligger hos regionen? Vad är statligt? Och sen så har du dessutom då en mängd stora liksom myndigheter som är inne och opererar, som till exempel, som är jätteviktiga för oss på landsbygden, som till exempel Trafikverket då. Och Trafikverket ska då liksom styras av, alltså kommunerna, om de vill ha bättre infrastruktur, kan bedriva lobbying mot Trafikverket, och det kan regionen göra också. Sen har länsstyrelsen någon slags då rätt att besluta i infrastrukturfrågor. Och länsstyrelsen är både statligt men också på något sätt regionalt. Och sen så är Trafikverket inrättat i
men hör du vad du
olika
säger
regioner.
Ja. Du håller ju just nu ett brandtal för storregioner. För de skulle ju lösa det här.
Nej, det gör jag nog inte. Jag håller nog ett brandtal egentligen för någon slags, alltså för ett statligt ansvar skulle jag säga.
Ja, och det var ju på riktigt det som storregionerna har tänkt att göra.
Ja, och jag har inte varit, som du vet, jag har inte varit emot
det
heller.
Nej, vi blev lite mer för när vi fördjupade oss i frågan. Ja. Men att helt enkelt samla ansvaret, samordna bättre, ha liksom Trafikverket i en större region.
Ja, precis, därför att som det nu är liksom då beskaffat, så blir det ju också väldigt svårt att använda de myndigheter och de institutioner och de verktyg som finns för att liksom åtgärda saker regionalpolitiskt med hjälp av till exempel Trafikverket eller någon annan instans. Därför att det finns ingen egentligen som har inflytande över, alltså det där inflytandet över Trafikverket är så mångfacetterat och komplext. Så att, och det där är ju bara en av sakerna. Sen har vi ju, jag menar, sen är det ju jätteproblematiskt med vården. Så att, jag menar, vad ska en stackars väljare göra annat än att på något sätt markera sitt missnöje genom att rösta på några liksom foliehattar som säger sig kunna lösa, eller inte ens det, man kanske bara liksom, foliehatten kanske bara räcker med att den går ut och säger så här: jag hatar också landstinget för att de gör på det här sättet. Jag tycker det är flera andra saker som är, alltså det här valresultatet tycker jag, när man tittar på det liksom ur någon slags centrum-periferi perspektiv, är ju också väldigt komplext. Därför att i valanalysen 2014 så kunde man se att till exempel Socialdemokraterna då hade ett starkt stöd i delar med låg, i landsdelar med låg urbaniseringsgrad, och sen en fallande skala. Alltså ju mer urbaniserat område, desto lägre.
Desto fler moderater och färre sossar.
Exakt. Det är liksom en ganska tydlig bild där. Den bilden är inte riktigt tydlig längre faktiskt. Och det här tycker jag är ganska intressant, därför att sossarna har ju tappat jättemycket i det här valet. Men de har tappat betydligt mindre i svenska storstäder. Stockholm, Malmö, Göteborg och andra städer.
Fast där har de ju också gått från en från början lägre nivå.
Ja, men de har tappat betydligt mindre. De har tappat kanske 1 eller 2 eller möjligtvis 3%. Och i vissa fall ligger de kvar på samma nivå. Mens ute i liksom regionerna så har de kanske tappat mellan 6 och 10 eller 12%, och det är som en helt annan bild. Och det här tycker jag är otroligt spännande. Så att det är nästan som att det här valet har kastat om spelplanen lite grann, och sossarna är helt plötsligt den här fallande kurvan i enlighet med urbaniseringsgrad, den ser inte riktigt likadan ut längre.
Sen är också frågan, vad beror det här på? Därför att om vi då tittar på Sverigedemokraternas framgångar. men om vi tittar på Sverigedemokraternas framgångar, som ju också är större då, där det är lägre urbaniseringsgrad. Ja. Det kan ju vara så pass enkelt som att sossarna har tappat mycket därför att Sverigedemokraterna är större på de platserna. Och varför sossarna då inte tappar lika mycket i storstäderna nu, det är ju inte kanske på grund av Fredrik Strage, men på grund av det som både då Fredrik Strage och Jens Liljestrand har skrivit i DN.
Mm. Nämligen, ja, Jens Liljestrand var Expressen.
Från att ha varit liksom alliansväljare, liberaler, röstat borgerligt, så bestämmer man sig för att nu tvingas jag rösta på Socialdemokraterna, säger Fredrik Strage.
Ja.
Och det handlar om är ju inte att vad jag älskar socialdemokratisk politik, utan den viktigaste frågan i det här valet är att hålla SD borta. Och någonstans så tror jag att inte på grund, alltså jag tror att Strage har bidragit, jag tror att Liljestrand har bidragit, jag tror att jag har bidragit, alltså inte till att göra sossarna större, men till att inte Sverigedemokraternas ökning var så stor som förväntat.
Mm.
Att det faktiskt ändå, när det verkligen kommer till kritan, och när, alltså Expressen har ju gjort en extremt gedigen granskning också av Sverigedemokraterna veckorna inför valet, alltså David Bas har ju varit lysande.
Ja.
Och jag tror att de har gjort att folk har dragit öronen åt sig och insett att det här är inte vilket missnöjesparti som helst. Det här är ett farligt parti. Och då är man beredd att leva kanske med en sosseregering i 4 år till.
Ja, men jag tänker också på det som Jens Liljestrand skrev och som jag tyckte var lite fint så där. Det var liksom att det som fick honom att bli borgerlig, för han började ju sin text med att beskriva liksom något bråk över frukostbordet med, med sin pappa som anklagade honom för att vara en bortskämd borgarbracka som på något sätt ville ha platt skatt och nyliberalism liksom. Och att han konstaterade sen att nu har vi fått allt det här.
Ja.
Allt det här som han som ung höger drömde om på 90-talet. Alla liberaliseringar, alla skattesänkningar, alla fri- och rättigheter som skulle tillfalla individen. Det är färdigt. Det projektet är klart. Mm. Och då tror jag lite grann faktiskt som Karin Pihl, ta i trä. Men den ganska hårdsvängande liberala, väldigt liberala, måste man säga, neoliberala skribenten, ja. Karin Pihl skrev en ledartext här om sistens att tidigare så har det ju varit så att Miljöpartiet och Fi har haft rollen av de här liksom livsstilspartierna som en liksom privilegierad urban medelklass har kunnat rösta på, därför att man har redan allt och därför kan man unna sig att vara god. Men att det ställningstagandet innefattar nu även liksom kanske ett val på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för vissa grupper, skulle jag säga.
Samtidigt som jag skulle vända på det här helt och hållet då, att det som har varit liksom det som Socialdemokraterna har byggt på, arbetarrörelsen, de hade ju då, alltså på 90-talet, då hade ju de uppnått det de skulle. Alltså man hade fått sin semester och sina 8 timmars arbetsdagar och arbetsrätt, och arbetarna hade blivit medelklass, kunde ha en villa och åka på utlandssemester. Mm. Alltså arbetarna hade fått allt de hade kämpat för. Och det är ju själva ursprunget till att Socialdemokraterna sedan dess har haft
jo,
en
de har ju
kurva
avskaffat
ner
sig själva.
Och det vi landar i här då, att de både borgarna har uppnått allt som de vill och Socialdemokraterna har gjort det. Vad ska vi bygga? Vad ska vi bygga?
Fast det där stämmer ju inte riktigt. Ja, men absolut. Men alltså, till viss del så kan man ju säga att det socialdemokratiska projektet, det var ju i någon mån inte avslutat, men upplevdes kanske som ganska avklarat vid murens fall. Man hade bockat av en hel del av de liksom viktiga punkter som man hade på dagordningen. Och då, därmed så tänkte man också att det var en bra idé att ansluta sig liksom till den nyliberala ekonomiska politiken. Och sen liksom var man ju också med om att göra alla de här sakerna som Jens Liljestrand pratade om. Det var ju liksom Socialdemokraterna var ju i allra högsta grad delaktiga och liksom initiativtagare till de sakerna. Och väldigt mycket tyder ju faktiskt kanske på att nu har vi då haft en period där vi har då försummat de grupperna som Socialdemokraterna tidigare jobbade för. Socialdemokraterna har försummat de grupperna. Och jag tycker väl kanske liksom också att det var någon som gjorde en, jag vet inte om du såg den, den delades på sociala medier förstås. Det var ju som en väldigt, väldigt förenklad valanalys. Men vad man såg var Socialdemokraternas tapp i opinionen under fas 1 av sin valkampanj. Den som handlade om brott och straff, hårdare tag och integration. Det var en dalande kurva. Fas 2 som då liksom, som de gick in i kanske 6 veckor före valet, där de skulle prata om välfärd och jämlikhet. Och då började det gå uppåt igen. Och jag skulle säga att hade de inte liksom vänt i tid och börjat prata om de sakerna, ja, då hade de nog landat på de där siffrorna kring liksom 20-22% som de låg på i opinionen mitt i somras. Utan det de hämtade hem, det var nog liksom genom att de i valrörelsens slutskede faktiskt började prata om välfärdssamhället och om jämlikheten. Och där tror jag att de har sin potential.
Jo, fast när, jag vill ändå säga emot lite här. När du säger att sossarna har övergivit sina kärnväljare på, eller vad du sa.
Ja, eller de, ja, men de sina kärnfrågor,
ja, men,
kan man säga.
Ja, men det jag menar är att, så att säga, den traditionella arbetaren, alltså en anställd person, en människa i Sverige som har ett jobb, har det bra.
Mm. Ja. Beroende på var den bor.
Ja.
Men låt oss inte glömma bort det ändå. Därför, att jag, menar, därför att jag är också så här, jag menar, jag har ju larmat och haft mig i alla år, och inte minst i den här podden stått och pratat om hur jävla dåligt allting är. Sen har det ju kommit andra grupper som på något sätt har lagt beslag på alarmismen och börjat prata om att Sverige är liksom käpprätt på väg mot en undergång, liksom död eller seger. Och det har ju gjort det svårt för alarmister som jag att fortsätta med alarmismen. Men jag vill nog ändå liksom hålla fast vid det lite grann, att jag tycker att det här valresultatet ändå sänder en ganska tydligt, inte minst när man tittar på regionalvalen och när man tittar på de här spänningarna. Jag pratade ju om det i våras, mina liksom slutsatser efter den här lokalsamtalsturnén som jag gjorde, där jag tycker att det var så otroligt uppenbart att de här liksom centrum-periferi-konflikterna, framförallt konflikterna om resurserna i samhället, de offentliga resurserna till vård, skola, omsorg, infrastruktur, är så otroligt ojämnt fördelade. Därför att vi har en överbyggnad och därför att vi har en tillväxtpolitik som väldigt mycket handlar om att samla de resurserna, centralisera de resurserna för att växla upp dem ordentligt och då därigenom då samla dem i centralorter, småstäder och framförallt regionala centran. Och jag tycker när man tittar på det här valresultatet så tycker jag att den konflikten är extremt tydlig. Så att ja, bor du i Sollefteå och har ett jobb, så är det klart att du lever ett jättebra liv. Det är ingen snack om saken. Men du har sämre vård och du har ett mycket sämre utbud i valfrihetssamhället.
Du har inte samma snabba tillgång till vård. Men du, ja, men jag vill faktiskt korrigera här. Därför att bor du i landstinget Västernorrland och blir svårt sjuk, så har du ju tillgång till vård.
Jo. Och du har tillgång till förlossningsvård också. Det är bara att du måste köra timmar först.
Du måste åka lite längre. Men jag tänkte återkoppla här till när du sa att du har varit alarmistisk och sen så kommer det andra och säger att Sverige håller på att gå till helvete. Nu är det seger. Det här funderade jag på redan inför förra valet. När Stefan Löfven då i valrörelsen stod och sa att Sverige har gått sönder. Och den alarmismen undrar jag hur stor skada den också kan ha gjort, när då sen direkt efter valet så kommer en helt andra människor och säger att Sverige är på väg åt helvete. Hur mycket har den här alarmismen från dig eller Stefan Löfven bäddat för det? Alltså, den här tanken slog mig nu. Liksom.
Ja, jag förstår.
Medskyldig och medskyldig, jag säger bara...
Absolut. Jag tycker att det är en intressant sak att diskutera. Jag tror inte att jag har den typen av inflytande i samhällsdebatten själv. Stefan Löfven har det definitivt.
Men jag tror att du har inflytande över Stefan Löfven.
Det är en rolig tanke.
Men du är ju en opinionsbildare så tillvida att... partiledarna lyssnar ju på dig. Sen att de kanske inte tycker att du har rätt i allt du säger eller köper allt, men alltså du är ju lyssnad på, det kan du inte förneka.
Nej då, de lyssnar, men sen vet jag inte liksom, jag kan väl inte riktigt känna att de har anpassat sin, ja möjligtvis anpassat sin retorik, men kanske inte anpassat sin politik efter.
Men det har väl ändå, alltså nu kommer vi långt ifrån den här valanalysen, men det har väl ändå, om vi nu ska prata Norrland och glesbygd, gjorts mer på riksplanet för glesbygden under den här mandatperioden än under väldigt, väldigt, väldigt många år innan det.
Det kan man väl, ja det tycker jag man kan säga.
Sen kan man ju inte liksom göra allting rätt på en mandatperiod.
Jag tycker att det går åt rätt håll, och jag tycker väl liksom att de som nu röstar på Centern och vill se en alliansregering bör ju kanske fråga sig lite grann vad Centern som då liksom hade näringsministerposten och hade hela näringsdepartementet, vilket är liksom det absolut viktigaste departementet för regional utveckling i Sverige, vad de åstadkom under 8 års maktinnehav och vad de skulle kunna åstadkomma under de kommande 4 åren om de hade makten, tillsammans med Moderaterna, tillsammans med Liberalerna, tillsammans med Kristdemokraterna och med någon slags stöd av SD. Och därför här pratar vi liksom fyra partier då, som, och nu räknar jag inte in Centern i det, men fyra partier som är faktiskt monumentalt ointresserade av att omfördela resurser mellan stad och land. Monumentalt ointresserade.
Jag säger inte emot.
Så på där den, tycker jag på så här, att på det sättet kan jag tycka att Centerns uppgång och de brösttoner som centerpartister tar till är rätt opassande, måste jag säga. Sen, med det sagt, så skulle jag säga att det kommer ju i en mängd norrländska kommuner antagligen bli ett maktskifte där Centern får större inflytande i kommunalpolitiken. Till exempel i min egen kommun, det vet man inte.
I min egen kommun.
Ja, och det måste jag säga, det har jag inget problem med. Därför att jag tycker väl att givet den begränsade skada man kan åstadkomma
Jag tror inte att Centerpartiet är skadliga.
Nej,
och särskilt inte på,
nej,
på kommunal
nej,
nivå.
Och sossarna kan vara minst lika skadliga, ja. Om inte mer skadliga, därför de är centralister i själ och hjärta. Så att jag tycker nog att det har jag liksom inget problem med. Men att säga att Centern på något sätt är lösningen på landsbygdsproblematiken på riksplanet, då måste man backa tillbaka till alliansåren och kolla liksom vad hände under de 8 åren. Och det hände faktiskt inte mycket. Det som hände var mest negativt, skulle jag
men
säga.
Men ett problem, då har vi ju det här blockpolitiksproblemet. Vad tror du att en koalitionsregering skulle göra? Sossarna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.
Vad skulle de göra för Norrland? Ja, herregud. Jag hoppas att de fortsätter bygga tåg, till exempel. Vilket jag kan känna mig lite tveksam till om det skulle ske. Jag tror att det skulle bli en ganska så här lam anka, som man säger i USA. Som kanske inte skulle ha så himla lätt att få saker gjorda överhuvudtaget. Nej, men allvarligt är det väl lite svårt att veta helt enkelt vad en sån konstellation skulle liksom göra, vad de skulle lyckas enas om egentligen för slags politik överhuvudtaget. Det är väl ganska svårt att förstå. Vad tror du?
Jag försöker ju ändå, alltså jag tänker på landsbygdsutredningen faktiskt, som ju ändå var alltså den hade ju brett parlamentariskt stöd av alla de här partierna. Och om man skulle liksom backa tillbaka till den och se vad har vi gjort, vad är kvar att göra och vad kan just vi fyra enas om och genomföra, så vill jag tro att det skulle kunna vara någonting bra. Och inte minst därför att om vi ser till Centerpartiet, alltså representationen som Centerpartiet ändå har i riksdagen, så är det ju, de är ju stora på landsbygden. Det är många norrländska centerpartister i riksdagen som brinner för sin hembygd, alltså på ett personligt plan. Och det tror jag inte man ska bortse från. Jag tror liksom att man ska tänka på vilka enskilda personer är det som sitter i riksdagen och vad vill de? Så att, alltså, det är som sagt, jag tror att som sagt den stora bromsen av de här är ju i sådana fall Socialdemokraterna.
Jag tror lite grann att en sån konstellation skulle bli lite grann som ett dödsbo på något sätt, alltså med olika intressenter som blockerar varandra och nej, du ska fan om inte få farmors ljusstake liksom.
Vad du är pessimistisk.
Ja, men jag tror inte riktigt på det faktiskt.
Ja, jag har ju förespråkat en sån regering sen förra valet.
Ja.
Alltså när det redan var trassligt. Och nu är det ännu trassligare. Och det är ju en sån regering har ju också ett större stöd i opinionen än vad en MKD-SD-regering har, till exempel. Så jag hoppas på det. Och när det gäller
jag vet inte. Jag tror också att det finns ett, jag menar, politik handlar ju också om att bekräfta och se människor. Och olika konstellationer, olika partier ser olika grupper av människor i samhället. Och vilka skulle bli sedda av en sån koalition?
Alla.
Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tycker att den dimensionen, apropå det här med liksom vad svenska riksdagspolitiker eller ministrar eller liksom vad de har förstått eller vad de har lärt sig de senaste åren av Sverigedemokraternas framgångar och de här liksom ödesvalen, Brexit och Le Pen och Trump och liksom så här. Det tycker jag har varit väldigt osynligt. Och de som har, alltså kolla, Sverigedemokraterna åkte ut och hade torgmöten fan i varenda buske.
Ja.
Det här valrörelsen också.
Ja.
Och när man ser deras liksom just stödet i riksdagen i liksom mindre kommuner, så är ju det. Alltså jag tror att det handlar jättemycket om det. Ja, men Jimmy var här.
Ja, det tror jag också. Och det är faktiskt häpnadsväckande, som du säger, att inte andra partier har tagit efter och förstått betydelsen av att faktiskt åka ut.
Ja.
Och så gör de något så här symboliskt besök i Sollefteå.
Ja.
För att visa att vi ser det. Men
Löfven har ju inte satt sin fot i liksom. Han är ju rädd för Ådalen
i Sollefteå liksom. Men inte på BB.
Nej, han var inte på BB. Nej. Men det har ju aldrig varit. Men jag tycker det här är liksom den här DN-debattaren då, som jag nämnde tidigare, den här som handlade om Sverigedemokraternas framgångar. Och jag tror att många, när man pratar om de här sakerna, så gör man lite misstag. Man tänker liksom att människor har det dåligt på individnivå, eller att de är kränkta på individnivå. Att det liksom, och då blir ju den här reaktionen att rösta på SD blir ju ganska gåtfull. För vad har liksom Barbro i Ljusnarsberg, eller Lennart i Säffle, eller Olof och Agneta i Sorsele? Vad har de för, vad har liksom så här, vem har gjort dem någonting? Har de liksom råkat ut för särskilt illasinnade eritreaner? Eller har de liksom blivit berövade liksom någon typ av privilegier? Nej, det har de nog inte. Utan vad jag tror, jag tror att jag har pratat om det tidigare i podden här. Den här amerikanska statsvetaren Catherine J. Kramer. Som har skrivit en bok om Wisconsin som heter Politics of Resentment. Det var Kantar Sifo som gjorde en undersökning i försomras. Den liksom försvann helt och hållet i mängden. Men där de använde hennes frågeställningar. Och det här tycker jag är superintressant. Därför det de frågade om då, det var liksom tycker du att politikerna respekterar din livsstil? Och då svarar alla de andra sju partierna eller deras följare, så är det ungefär 60-65% som svarar ja på den frågan. De känner att politikerna liksom då respekterar deras livsstil. Men bara 23% av de som säger sig vilja rösta på Sverigedemokraterna svarar ja på den frågan. Så de flesta då, alltså 77%, tycker inte att politikerna respekterar deras livsstil. Det tycker jag är en väldigt intressant slutsats. Därför det handlar egentligen inte om arbetsmarknad eller socialbidrag eller sådana saker, utan det handlar om vem jag är, vilken identitet jag har, vad har jag på mig, liksom, vad tycker jag, hur lever jag mitt liv. Och då är det alltså en alarmerande stor grupp i Sverige som inte tycker att de är respekterade. Och det här med platsens betydelse tror jag inte heller man ska tolka för bokstavligt på individnivå, som att vissa platser är liksom krisorter eller att arbetslösheten är särskilt hög. Utan det där handlar också ganska mycket av en vilja att bli sedd eller att få respekt. Så att det finns ju de här liksom osynliggjorda platserna som då Jimmy ser.
Ja, eller låtsas se eller vad han gör. Därför att det här med att ens egen upplevelse av att vara respekterad eller inte är ju också en egen upplevelse som påverkas av en mängd olika faktorer och inte nödvändigtvis handlar om att bli respekterad. Alltså vi har ju också den här stora gruppen äldre män som känner sig hotade av jämställdhet till exempel.
Mm.
Lite odefinierat. Och så kommer Jimmy och pratar om genusflum liksom.
Mm. Men jag tror,
och alltså den här allmänna rädslan för sånt som vi inte kan påverka och sånt som faktiskt inte våra politiker, inte ens på riksdagsnivå, kan göra så mycket åt.
Nej, det kan de inte.
Vi lever i liksom en orolig tid.
Nej, och det är därför det är så himla svårt med ansvarsutkrävande där. Men jag tycker det här är också, jag plockade fram här en essä som, ja, det är väl LO som har publicerat den i en serie som de har om jämlikhet. Högerpopulismen och jämlikheten heter den, finns att ladda ner på nätet. Då skriver författarna så här: i en inflytelserik teori om livschanser sätter den tysk-brittiske sociologen Ralph Dahrendorf mer specifikt detta modernitetsperspektiv i samband med det spänningstillstånd som råder i alla samhällen mellan social rörlighet, social tillhörighet, mellan valfrihet, bindningar och förankring. Människors livschanser, menar han, hänger starkt samman med hur dessa båda element kombineras i samhället. Och det här tycker jag, sen så kommer det liksom en poäng här som jag tycker är väldigt intressant. Förankring utan valmöjligheter är förtryck och ofrihet. Men valmöjligheter utan förankring leder till meningsförlust. Det här tycker jag sätter fokus på liksom staden-frågan på något väldigt tydligt sätt. Därför att jag tror att lever du någonstans där du har väldigt mycket platsförankring och du hör till platsen, men där den platsanknytningen också är kopplad till en, alltså så här, minskade livschanser, då leder det till känslor av ofrihet och kränkning och någon typ av förtryck som måste komma ut någonstans. Och det är ju därför det är så jävla viktigt detta som jag och jag menar, du också, vi har ju pratat om detta liksom med någon slags breda visioner som inkluderar alla platser. Å andra sidan så säger de här också, vilket jag tycker är så här, det är väl en snygg släng åt liksom det urbana livet, valmöjligheter utan förankring leder till meningsförlust. Och det kan jag ju känna ganska mycket så här, om jag är i Stockholm en söndag till exempel, så säger jag aldrig någonsin känns livet så mycket som en konstruktion som när man ska liksom försöka sysselsätta sig i en stad en söndag när man är ledig och där jag inte har någon liksom platsförankring och man har alla dessa valmöjligheter och allting därigenom blir på något sätt meningslöst. Så det, ja, nu blev det kanske lite filosofiskt. Ursäkta för det. Men jag tycker den här, det är också de som i den här scenen som de pratar om, som jag tror att vi har varit inne på, det här med den horisontella och den vertikala linjen. Alltså att vi har haft en situation egentligen, kanske sedan murens fall, där vi har en större inkludering, större mångfald, större valfrihet på en horisontell linje som inbegriper då liksom minoriteter, hbtq-frågor, alltså valfrihet, alla sådana saker. Men vi har en ojämlikhet, en ökad ojämlikhet å andra sidan, längs den vertikala linjen, det vill säga den ekonomiska och utbildnings när det gäller utbildningsnivå. Och det finns en grupp som är såna tydliga förlorare i båda dessa liksom utvecklingar eller i den här dynamiken. Och det är ju gruppen som tidigare var liksom privilegierade enbart för att de var män egentligen, att de hade liksom en slags status i samhället bara för att de var män. De har ju förlorat sina privilegier på den horisontella linjen och de har också förlorat sina privilegier på den vertikala linjen. Vi gulla med nu.
Men fast det är just det vi inte kan. För när du säger det på det här sättet, då känner jag bara så här, då är det ju helt jävla hopplöst. För vi kan ju inte börja gulla med den gruppen.
Nej, jag vet.
Igen. Och jag menar, här hamnar vi också på, alltså, som inte bara gäller då, de här medelåldersmännen, utan som tror jag i ganska stort gäller väldigt, väldigt många svenskar. Nämligen en form av bortskämdhet, eller man är van att alltid ha det bra, och man har på något sätt man föds med och man lever med en tanke om att livet ständigt ska bli bättre. Allting ska bli lite bättre hela tiden. Mm. Jag ska få det bättre än mina föräldrar, mina barn ska få det bättre än jag. Liksom allting ska bara öka. Liksom. Mm. Tillväxt i det privata på något sätt. Så här. Och vi har också haft i Sverige jämförelsevis väldigt stora möjligheter att faktiskt förbättra våra egna liv. Och sen händer det saker, och det händer saker i omvärlden, och vi har liksom hela det här klimatgrej, alltså som vi inte kan bortse ifrån. Klimathotet, vi kanske måste ändra hela vår livsstil och allting. Och jag kan bli så fruktansvärt irriterad på bortskämda människor som hela tiden ska ha mer, som hela tiden förväntar sig. Och nu pratar jag inte om de här med jag pratar om generellt medelklassen.
Mm. Ja, men absolut. Men medelklassen har väl också på något sätt blivit, åtminstone delar av den, blivit ganska moralisk, liksom, på något sätt. Det är ändå en grupp som, om de ges chansen, gärna vill ta någon slags moraliskt ansvar för klimatet. Sen blir det fel kanske, sen kanske det liksom tar sig den här bizarra yttringen att jag i framtiden så kommer jag vilja välja flyg med biobränsle som inte existerar än, eller jag källsorterar plast. Men jag tror ändå att det är.
Så här handlar ju så otroligt mycket om livsstil och hur man ser ut och hur andra uppfattar.
Men jag tror ändå att det är en grupp som är mottaglig för, alltså så här, som gärna vill vara liksom moraliska agenter i sitt eget liv. Det tror jag faktiskt.
Ja, fast medelklassen är ju jättestor. Medelklassen är ju den allra, allra största gruppen i Sverige. Och de allra flesta människor.
Man räknar,
ja, fast som jag räknar så är de allra flesta människor medelklass.
Men jag tror inte att de är helt och hållet förlorade. Jag tror bara att de liksom, jag tror att de behöver rätt politik liksom för att liksom väckas till liv som moraliska agenter. Så tror jag. Jag har inte tappat hoppet helt och hållet om medelklassen. Det har jag inte gjort. Men jag har inte tappat helt hoppet om de här liksom nu liksom de här männen med sina med förlorade privilegier heller riktigt. Jag vet bara inte liksom hur jag tycker att det är en jättesvår situation att hantera. Jag tycker det är jättesvårt därför att jag ser också liksom en väldigt dyster framtid framför mig där vi i ett samhälle med då ökade vertikala klyftor, det vill säga ökade klyftor när det gäller utbildning och när det gäller inkomst, och framförallt kanske ökade klyftor mellan stad och land i fråga om alltså vilken typ av kultur du möter, för att bor du liksom ut i en region så är det inte säkert att du liksom ens får impulser som gör att du utvecklas riktigt, så att de här alltså ojämlikheten på den vertikala axeln kommer bara att fortsätta öka så länge man inte gör någonting åt det. Och det kommer ju då i någon slags worst case scenario göra att det hela tiden föds nya generationer ignoranta män som röstar på partier som ställer sig i vägen för den politik för jämlikhet och välfärd och bättre klimat som skulle behövas för att nästa generation ignoranta män inte ska växa upp och bli ignoranta män, förstår du? Men som det nu är så är det liksom lite grann som någon slags självspelande piano där ökad ojämlikhet leder till röstning på populistpartier som ökar ojämlikheten så att vi får en ny, förstår, hänger du med? Mm. Och det här är väldigt svart.
Får jag bara säga ett ord som vi överhuvudtaget inte har nämnt. Och jag säger inte att det här är lösningen på någonting, men jag säger att vi kan inte plocka bort digitaliseringen ur den här ekvationen och de faktiskt möjligheter som när du nämnde på det här att inte kunna få kulturintryck för att du bor i glesbygd. Alltså vi lever ändå i en global värld. Ja, men... Vi har tillgång till hela världen i våra mobiltelefoner.
Jag himlar med ögonen nu.
Ja, det kan jag intyga för våra lyssnare. Ja. Att nu står på här och himlar med ögonen och suckar djupt. Ja. Varför gör du det?
Men det är ju också så att den friheten då, eller den tillgängligheten kan ju lika gärna användas till att liksom sitta framför Fox News eller Flashback eller tidningen Samtiden.
Absolut. Jag säger inte emot att om vi ska prata jag var inte inne på någon slags internets demokratiserande effekt, även om jag tror att det också finns, men internet och digitaliseringen är ju väldigt väldigt mycket mer än att sitta och hänga i diverse forum, vare sig man hänger i en härlig feministgrupp på Facebook eller liksom i en rasistgrupp. Men det finns ju andra möjligheter. Det finns ju alltså sånt som vi inte pratar om och som jag nästan inte heller kan prata om, för att jag tycker att det är krångligt och svårt. Men hur vi till exempel med hjälp av digitalisering kan förbättra sjukvården, göra så att vi kan prioritera bättre vilka som behöver komma till sjukhus, vilka som kan få hjälp hemifrån. Alltså det finns ju en massor med innovationer som kommer att göra det bättre för folk, även på landsbygden, på många olika sätt. Men sen finns det ju också då undersökningar och forskning som visar att digitaliseringen i sig skrämmer ju människor och gör att man röstar på populistpartier, och framförallt då på konservativa partier som vill konservera och bevara allting, för man är så fruktansvärt rädd för utveckling. Och det är ju någonting, en nöt att knäcka då, för om man pratar om demokratibevarande, nämligen hur knäcker vi den nöten att den tekniska utvecklingen, som är skrämmande för människor, och ju äldre man blir ju mer skrämmande blir den, för att man hänger inte med lika bra, det börjar jag redan känna av och jag är inte så lastgammal, och den är skrämmande, och samtidigt så går den fortare och fortare för varje år, den kommer aldrig att gå långsammare än nu. Hur löser vi det? Hur får vi liksom folk, oss själva, att förstå att det är inte tekniken i sig som är hotet?
Fast det är den ju. Alltså, ja men...
Fast vadå? Järnvägen var ett hot. Bilarna var ett hot. Allting har ju setts som ett hot i ett inledningsskede. Ja. Det är ju inte tekniken, det är ju olika sätt att använda den på som kan...
Den enskilt största förändringsfaktorn i samhället sedan början av millennieskiftet är enligt regeringskansliets trendanalys utvecklingen av internet och digitaliseringen. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning kan teknikutvecklingen leda till att runt hälften av dagens arbeten automatiseras inom 20 år.
Japp.
Är inte det ett rejält hot mot en stor grupp av befolkningen, precis den gruppen som nu liksom redan ligger illa till på både den vertikala och den horisontella liksom utvecklingslinjen?
Det är den ju, om man tror att livet går ut på att jobba 40 timmar i veckan tills man är 67.
Hallå, men... Marie Antoinette. Vad då livet går ut på? De behöver ju jobb. De måste ju jobba. De måste ju ha pengar. De måste ju betala sina villalån.
Men vet du vad som har hänt tidigare i historien?
Ja, det löser sig.
Nej.
Eller vad då?
Nej. Tidigare när man har till exempel liksom utvecklat maskiner för att göra saker som tidigare människor har stått och gjort för hand, så har vi jobbat mindre och mindre. Därför att maskinerna gör mer och mer. Vad är det som säger att vi inte ska kunna jobba mindre? Maskinerna gör mer och mer, samtidigt som i takt med att det kommer, alltså robotiseringen, så tror jag att det kommer att startas en massa nya jobb. Ja. Men jag vill ju tro att vi på riktigt, alltså nu kan jag inte säga hur det här ska gå till, för det här kräver ju liksom ett jävligt stort omtänk globalt, men att människan ska jobba mindre, vara ledig mer, göra mer roliga saker. Och att det är det vi har tekniken till. Sen är jag, sen så tror jag ju för sig på någon form av backlash som kommer att komma med tanke på klimatet. Att vi kommer att få liksom massa krishärdar som kanske kommer att stoppa eller försena den här utvecklingen.
Nu tycker jag att du drog iväg lite grann. För att det liksom är så här, svaret på det är liksom på de, ja, men det är ju så här medborgarlön och sånt. Liksom jag är helt för det också. Det är bara det att eller jag kanske var lika flummig själv nyss liksom när jag pratar om hur man ska få in grupper i samhället. Jag menar, jag vet inte. Jag kan bara känna liksom att givet det valresultat som jag ser och den liksom, jag menar, vi har ju en generellt sett kan man säga så att vi kommer från ett läge i Sverige där vi har röstat ganska lika i stad och land. Alltså vi har röstat ganska lika i hela Sverige egentligen, därför att våra förutsättningar var mer likartade runt om i hela landet och vi trodde på något sätt lite mera på ett gemensamt projekt. Så, alltså, och då menar jag inte att alla röstade på sossarna utan att det var liksom med undantag för vissa liksom väldigt röda fästen och väldigt blåa fästen.
Men vi har haft ganska gemensamma utmaningar.
Så har vi haft ganska relativt gemensamma utmaningar och trott på ungefär samma lösningar. Så därför har vi röstat ungefär lika i stad och land. Det här har ju förändrats de senaste, kan man säga, fyra valen. Och nu är ju den här valanalysen inte alls färdig, men jag tror ju att det kommer ju ytterligare förstärkas i det här valet. Alltså den bilden av att människor röstar väldigt olika i förhållande till var du bor och i förhållande till hur de regionala eller lokala utmaningarna ser ut. Och om vi inte vill förstärka den dynamiken i vårt samhälle, om vi inte vill ha ett val 2022 liksom där det här blir ännu värre, då måste vi ju börja liksom bearbeta de problemen i grunden. Och då måste vi göra vissa saker, tror jag. Då måste vi liksom se över skattesystemet illa kvickt och se till att vi liksom har en annan omfördelning. Och vi måste börja liksom titta på automatiseringens konsekvenser och digitaliseringen. Och även saker som medborgarlön. Vi måste börja hantera klimatfrågan på ett mycket, mycket mer seriöst sätt än vad vi gör nu. Givetvis.
Här är jag helt enig.
Ja, men Och då menar jag så här att lösningen på det kan ju inte vara någon slags urvattnad jävla dödsbokoalition mellan sossarna och liberalerna, Centerpartiet och de där losertyperna i Miljöpartiet som vi inte ens har pratat om.
Vad är en bättre lösning?
Ja, alltså en bättre lösning är ju en jag vet inte, jag kan säga, alltså, okej, ska vi skissa på det? Vad det finns för olika lösningar? Alltså,
det finns flera hundra olika möjliga regeringsalternativ utifrån partierna som nu sitter i riksdagen.
Ja, jo, precis. Och det är spelteori. Jag tror väl lite så här att antingen får väl alliansen bilda någon svag jävla regering då med stöd av nyfascisterna. Och så får de köra det i botten. Eller allra helst kanske M och KD tillsammans med SD. Det skulle ju kunna bli ett riktigt konservativt jävla mayhem. Och de skulle kunna fucka upp saker big time på ett sätt som gör att svenska folket kanske vaknar.
Och om de inte gör det?
Och om de inte gör det, annars så tänker väl jag kanske att...
Men om de inte fuckar upp?
Nej, men alltså jag vill inte säga exakt vad jag vill ha för regering, men jag skulle väl kanske vilja ha en regering som adresserar just de sakerna som jag just tog upp.
Vad ska vi ha, en sosse- och moderatregering då? De två största partierna?
Nej, men det går ju inte, därför att Moderaterna är ju verkligen inte intresserade av att adressera de saker som jag just tog upp. De är ju inte intresserade av att möta liksom automatiseringens negativa konsekvenser. Det kanske inte är på Moderaternas agenda, om jag känner dem rätt. Det är inte som att de liksom kommer så här, åh stackars ni i Hällefors, nu måste vi liksom så här hjälpa er för att 80% av era jobb har försvunnit och resten av jobben kommer försvinna inom en 20-årsperiod.
Men nu kanske du tycker att jag blir jätteflummig igen här,
ja.
Men jag känner att jag måste bli det, eftersom alla de här problemen sammantaget som du räknade upp, automatisering och klimat och liksom skatter.
Det är ganska stora grejer.
Ja, det är väldigt stora grejer. Mm. Och det är ju så pass stora grejer så att det går inte att göra radikal skillnad som märks på en mandatperiod. Man måste ha ett väldigt långsiktigt tänk.
Ja.
Och det är ju ett problem i den politiska situationen. Jag tänkte på det också när man så här gör som i Västernorrland. Man lägger ner ett akutsjukhus och förlossning för att på något sätt rädda landstingets ekonomi. Vilket var alltså nödvändigt, kanske inte göra just det, men det var nödvändigt att spara stora pengar, och vart man än hade gjort det skulle det ha blivit ett jävla missnöje. Och om då ett parti som vågar fatta ett så pass kontroversiellt beslut blir så hårt straffade som de nu har blivit i regionen, vilka ska då våga fatta beslut som kanske på kort sikt har negativa konsekvenser för några få eller många, men som på sikt är nödvändigt för att vi ska bygga? Det är ju ett problem i kombination med, skulle jag säga, att hela vårt politiska system är ju liksom, vi måste ju på något sätt vända på hela, vi bygger våra, alltså våra stora partier, det vi bygger på, det vi tror, våra block, det bygger ju på någon slags 1900-tals förutsättningar som lever kvar så här. Ideologierna är så, blocken ska vara så, de ska driva det, de ska driva det, fastän vi har helt andra sorts utmaningar.
De är inte helt andra. Det där tycker jag är en ganska skadlig, alltså så här. Ja, men det där tycker jag är en ganska skadlig retorik, för det är faktiskt inte helt andra. Alltså vissa problem kvarstår ju eller har dykt upp igen. Alltså väldigt mycket problem går ju faktiskt att möta, till exempel med fördelningspolitik. Och fördelningspolitiken är en traditionell liksom blockpolitisk konfliktzon. Och jag vet inte riktigt hur en SM-regering...
Du vill ha en vänsterpartistisk regering.
Jag säger ingenting. Så har jag ingenting sagt. Men jag kan inte se hur en S- och M-regering ska lösa fördelningspolitiska utmaningar. Det kan inte jag riktigt se, därför att de vill så fruktansvärt olika saker. Och mycket tyder ju där på att S i sådana fall skulle ge sig liksom i den diskussionen. Därför de vill ju liksom... Jag vet inte. Jag tror bara inte att man kommer vidare där. Och jag är ganska övertygad om att det är ändå det vi måste ta i. Liksom. Tror du inte det?
Alltså, det... Jag vet inte om jag förstår vad du säger här. Men det låter ju som att du utesluter alla allianspartier ur en regering som skulle kunna åstadkomma någonting. Tänker du att sossarna och Vänsterpartiet och Centern ska... Alltså,
Ja, heller det då kanske. Men,
alltså, men det går ju inte.
Men nej, det går ju inte. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur man ska styra det här
landet. Alltså, jag är ingen som, jag är otroligt, otroligt irriterad på framförallt Annie Lööf, som har målat in sig i det här jävla hörnet som hon står i nu. Där hon å ena sidan har sagt att vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna, vi kommer inte att bilda en regering som måste luta sig på Sverigedemokraterna, vi kommer aldrig att sätta oss i en regering med Stefan Löfven som statsminister, vi kommer aldrig att sätta oss... vilket beslut hon än fattar, för det kommer, hon kommer att måste välja här liksom, och hur hon än gör så kommer hon ju att få en svekdebatt.
Fast jag tror att, jag har ju en tonårsdotter som följer diverse YouTubers. Och det har ju varit ganska intressant. För att Centerpartiet och framförallt Annie Lööf har ju blivit liksom partiet man väljer om man är en ung kvinnlig influencer eller YouTuber.
Mm.
Annie Lööf är extremt populär i de kretsarna.
Fullt liksom. Begripligt.
Och jag tror att partiets strateger har också liksom gjort ett väldigt bra jobb med att göra Annie Lööf tillgänglig för den typen av personer. Så Bianca Ingrosso då till exempel, som är en ganska mäktig person för kvinnliga förstagångsväljare. Hon gick ju först ut och sa så här, att hon skulle rösta på Moderaterna. Och det var någon som frågade varför då? Ja, men typ för att alla gör det. Och det var hennes svar. Och då tror jag att hon blev uppringd av någon som sa kom och ta en kaffe med Annie Lööf. Och då gjorde hon det, och sen så gick hon ut från det mötet och sa jag älskar Annie. Älskar henne, hon är fantastisk. Och för
billigt.
Och ja, lite billigt. Och för Bianca Ingrosso och andra influencers och YouTubers i liksom den generationen som har enormt stor genomslagskraft, så är ju Annie Lööf en ung kvinna. Hon är feminist på något modernt entreprenöriellt sätt. Hon står för valfrihet. Och hon står för liksom, och hon är globalist. Hon står för liksom också fri och rättigheter. Hon är antirasist. Hon är en väldigt massa i värderingsfrågor, så är hon ju liksom väldigt modern och appellerar till unga kvinnor som kan identifiera sig med henne. Att för henne att och jag tror att hon har gått framåt i valet med de här greppen och genom att profilera sig i de frågorna. Det har gjort henne väldigt populär i de grupperna. Där har hon en enorm fallhöjd. Alltså svekdebatten i det gänget och bland unga kvinnor i Sverige, om hon samarbetar med Mimmi Åkesson, som är liksom nationalist, homofob, rasist och antiglobalist. Det går inte. Alltså då kommer de i alla sina YouTube-kanaler med miljoner följare av unga kvinnor i Sverige kommer att dissa henne så fruktansvärt hårt. Men däremot så tror jag inte att de skulle dissa henne särskilt hårt om hon satte sig i en regering med Stefan Löfven eller ens med Jonas Sjöstedt, därför att den kategorin unga väljare uppfattar inte alls Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt som rasistiska, homofoba, antiglobalister.
Det är gallväljare på galtanskalan helt enkelt som väljer henne. Det som är intressant med Annie Lööf är ju att hon har lyckats både få framgång i den här gruppen och behålla gamla centerpartistiska kärnväljare. Mm. Alltså hon har ju verkligen gått framåt. Och det här har inte jag sett några siffror på, men nämligen hur många skulle svika henne om hon satte sig med Stefan Löfven. Alltså vilket skulle ge, alltså av hennes...
Jag tror att de här unga förstagångsväljarna som väljer henne för att hon är en ung kvinnlig feminist och entreprenör, de skulle inte svika henne.
Nej,
på
men
de
hennes
grunderna.
Gamla kärnväljare då, allianscenterpartisterna?
Några få skulle göra det.
Tror du? Jag hoppas att du har rätt.
Jag tror inte att det... Alltså, centerpartister på landsbygden och sådär, de skulle tycka att den pragmatismen... Alltså, vi ska ju komma ihåg också liksom att Centerpartiet, eller för detta bondeförbundet, styrde Sverige tillsammans med, Socialdemokraterna från 30-talet och framåt. Det finns en tradition att luta sig på som de gamla centerpartisterna är väl medvetna om. Det handlar liksom bara om vad man får ut av den kohandeln, så att säga. Men däremot så tror jag att för Annie Lööf att sätta sin regering som är M-styrd och med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, det är totalt otänkbart. Alltså då raderar hon ut sig själv, sin betydelse, sin plats i historieböckerna och sitt eget parti, utan tvekan. Hoppas jag.
Radera sitt eget parti?
Nej, okej.
De kommer nog igen.
Ja, kanske.
De är... Envisa
liv. Ja, men och jag tror inte heller, vår vän Jan Savran i Åre som sitter i partistyrelsen, han har ju personligen intygat att han sitter ju ändå i partistyrelsen, det kommer inte att ske. De kommer inte att ingå ett samarbete.
De kommer att kunna släppa fram en moderat KD-regering med stöd av SD. Och det
är ett lika stort svek.
Tycker jag också är ett lika stort svek.
Ja.
Mm. Och där är jag ju mycket mer osäker på Annie Lööf än vad jag är på Jan Björklund. Som jag tycker har steppat upp i slutet på valrörelsen.
Ja, jag kan hålla med om det.
Jag har inte varit någon jättevän av honom sådär generellt. Men jag tycker att han har gjort bra ifrån sig på sluttampen här.
Jo, jag kan hålla med om det. Mm. Hörru du, vi har pratat jättelänge. Ska vi prata ännu längre? Eller har vi nått smärtgränsen?
Alltså jag tror inte folk orkar mer nu.
Nej. Det finns ju såklart mer saker att säga, men vi kanske kan säga dem nästa gång.
Ja, det här var ju någon form av urladdning också, eftersom vi inte har poddat på väldigt länge.
Och det har varit val.
Ja.
Ja. Men det känns ju lite som att det känns ju lite som att leva i ett vakuum också. Det känns ju på något sätt någonstans så känns det svårt också att göra en valanalys förrän man har en regering. Att man inte riktigt vet, nog för att vi kan titta på liksom röstfördelningen i kommuner och landsting och riks och i olika delar av vår landsända. Men eftersom, så länge man inte vet vad det leder till, så tycker jag också på något sätt att det är svårt att landa i någon känsla. Liksom.
Och det kan ju ta flera månader dessutom.
Ja, jag tror att det kommer nog bli många talmansrunder. Och...
Ja, ja, det finns ju en bortre gräns så att säga.
Ja, sen, jag blir, hoppas det, vi sen blir det extra val. Mm.
Men kan vi inte landa i det då ändå att nu kommer jag med ett slutgiltigt förslag här. En regering med Socialdemokraterna och Centerpartiet som har stöd eller som kan samarbeta åt båda hållen i olika frågor.
Vad sa du då? Socialdemokraterna
och Centerpartiet. En minoritetsregering med Sossarna och Centern som kan förhandla med alla andra partier då, utom SD, beroende på vad det gäller.
Mm. Precis, det är ingen som har lanserat den riktigt.
Nej, men nu gör vi det.
Okej, ja. Ja, men jag kan av alla onda ting så kan jag se en poäng med det. Sossarna har ju ändå ett slags nyvaknat intresse för landsbygden, och Centern har sitt intresse för, och kanske kan de liksom balansera upp det sossigt centralistiska och det hejigt det entreprenöriella hos centerpartisterna liksom, att det så att ja. Men annars vet jag inte. Vad jag skulle vilja sammanfatta med ändå så där när jag tittar liksom runt hur man röstar, så är det här att jag skulle vilja återkomma till det som liksom vi också har pratat om i podden i flera år. Att det är liksom framtidstro som är det viktiga. Att tillgången till framtidstro avgör hur man röstar. Och det tycker jag liksom är så uppenbart att det liksom är, befinner du dig i ett område av landet där det saknas framtidsutsikter, då röstar du liksom destruktivt, eller du uttrycker ditt missnöje med röstsedeln. Och du straffar gärna S därför att man ser dem som en del av liksom den maktapparat som inte har liksom hållit vad de har lovat. Men befinner du dig i en stad så kan du rösta lite mer hoppfullt, och du kan liksom vara en mer liksom politiskt konstruktiv individ som vill åstadkomma något, eller kanske till och med se liksom någon förändring eller förbättring, eller ratta och vrida på saker så att livet ska bli trevligare. Det tror jag också är en av orsakerna till att Miljöpartiet, som vi kan ägna en hel podd åt vid ett senare tillfälle.
Mm. De gick bra i Jokkmokk.
Ja, men det är ju bara Henrik Blinds förtjänst.
Ja.
Och det är ju all heder till honom. Därför att han gör ett jättebra jobb, och han är en väldigt klok och liksom smart och rolig miljöpartist som dessutom har stöd från den samiska befolkningen i Jokkmokk.
Mm. De har även ett samiskt parti.
Just det, som också är starkt.
Men Miljöpartiet gick bättre i Jokkmokk än samernas.
Så det är ju kanon. Men Miljöpartiet åker samtidigt ur liksom 8 landstingsfullmäktige i landet, och de har ju tappat.
Åkte ur Sundsvalls kommun.
Ja, det är helt fantastiskt. Vilket jävla katastrofval.
Ja, det kan vi faktiskt prata om vid tillfälle. Men inte nu.
Nej, nu måste vi avrunda. Ska vi säga också att vi, det här, trots att vi är så sporadiska och sådär, så ligger det ju kvar detta med Patreon. Och vi har ju våra supporters på Patreon som nu, tack vare att vi lägger ut det här, då blir av med några kronor per skalle. Och ni som inte stöttar oss via Patreon får väldigt gärna göra det. Norrlandspodden.
Patreon.com/Norrlandspodden.
Exakt, så är det.
Och där kan man välja lite olika lösningar.
Precis, och pengarna dras ju bara när vi poddar. Så att när vi inte gör någonting så slipper du betala för det. Det vore ju orättvist. Tack för idag, Sofia.
Tack ska du ha.